idag så ska vi utgå från Jeremia bok. Och Jeremia bok, det är en av profetböckerna i Bibeln, och den innehåller en hel del, skulle jag vilja säga, godbitar. Bibeln är full av bra ord, men så det finns flera sådana här guldversar som man skulle kunna stanna upp vid, men jag kommer inte göra det, ta upp alla dessa idag. Men om man läser om Jeremia, den här profeten, Guds profet Jeremia, så kan vi också läsa ut att Jeremias liv som profet var inte helt enkelt. Jeremia, han verkar i en tid liksom där det var en hel del såna här kungar. Dåliga kungar, kungar som inte hade som ett helhjärta för Gud. Visst, det fanns undantag. Josia var väl en som var precis innan dagens text. Skötte sig väl bra. Men, och det var också en tid liksom då Israel, eller lufteslandet, det var delat i två delar, i ett nordrike och ett sydrike. Israel i norr och Juda i söder. Och det fanns liksom omgivande makter, omgivande riken som hade påverkan och inflytande på landet. Och Jeremia, han var inte den kanske mest populära profeten eller personen i landet på den här tiden. Och i alla fall inte under den här episoden som vi kommer att få läsa idag i Jeremia kapitel 36. Och jag tänker att vi ska läsa några versar därifrån. Texten kommer att komma upp här på väggen bakom mig. Från Jeremia 36 och från vers 1-8 står det så här. Under Jojakims, Josias sons, fjärde regeringsår i Juda kom detta ord till Jeremia från Herren. Ta en bokrulle och skriv ner allt vad jag har talat till dig om Israel och om Juda och om de andra folken från den dag jag först talade till dig på Josias tid in till denna dag. Kanske kommer alla i Juda att lämna sin onda väg när de får höra vilka olyckor jag tänker utsätta dem för. Då ska jag förlåta deras synd och skuld. Jeremia kallade då till sig Baruk, Nerias son, och efter Jeremias diktamen skrev Baruk ner i en bokrulle allt vad Herren hade talat till honom. Jeremia gav Baruk detta uppdrag. Själv är jag förhindrad att gå till Herrens hus, men du ska gå dit, och ur den rulle du skrev efter min diktamen ska du läsa Herrens ord för folket som är i Herrens hus på fastedagen, liksom för alla som har kommit dit från städerna i Juda. Kanske ber du då Herren om nåd och lämnar sin onda väg. Till stor är den vrede som Herren har hotat detta folk med. Och Baruk, Nerias son, gjorde som profeten Jeremia hade befallt honom. I Herrens hus läste han ur bokrullen Herrens ord. Och så hoppar vi fram till vers 21. Står det så här. Kungen skickade då Jehudi efter rullen, och han hämtade den i sekreteraren i Lishamas kammare. Sedan läste Jehudi upp den för kungen och för alla stormännen i hans uppvaktning. Eftersom det var den nionde månaden var kungen i vinterhuset, och elden brann i kolpannan framför honom. När Jehudi hade läst tre eller fyra spalter skar kungen av dem med skrivarkniven och kastade dem i den brinnande kolpannan tills hela rullen hade bränts upp. Och sen hoppar vi ett litet stycke till vers 27 till 28. Sedan kungen hade bränt upp rullen med allt vad Baruk hade skrivit efter Jeremias diktamen kom Herrens ord till Jeremia. Ta en ny rulle och skriv ner allt det som stod i den första rullen. Den som kung Joakim av Juda brände upp. Ja, så den här texten och den här episoden. Och vill man få hela sammanhanget får man läsa alla versar. Men det är så här som att folket, de lever dåligt i Juda, i Israel. Och Gud ger det som därför som Jeremia liksom den här uppmaningen liksom till det här budskapet, och det är en uppmaning till omvändelse, till bättring. Men Jeremia, han, som jag sa, var han ju inte den här, han verkar inte varit den här den mest populära profeten, och han hade som förhinder. Han hade inte möjlighet att själv komma och leverera det här budskapet. Så därför så får han be sin sekreterare Baruk att skriva ner det här budskapet, Guds budskap, då till och skriva ner det i en bokrulle. Och nu är det så här att jag försöker vara så pedagogisk jag kan ibland. Så jag hittade ett par kavlar, men kanske är det något sånt här, en bokrulle. Såg ut, det står ingenting på den här, men det är en liten illustration. Men hur som helst så får du som Baruk skriva ner det här. Han tar sig in till Jerusalem, till templet, och börjar där liksom läsa upp det här Jeremias profetior. Och liksom folkets reaktioner så är lite olika, och det är några liksom från kungens, eller så är det några liksom nära män till kungen som får höra det här, som tänker som att ja, men det här behöver kungen få höra. Man tar med sig den här bokrullen till kungen, och så läses det här budskapet upp. Guds ord, Guds budskap framförs då till kung Joakim. Men kung Joakim, han var en sån här kung. Han var inte en klockren, en jättebra kung, utan han var en ganska dålig kung. Och han tog inte åt sig av budskapet. Eller i alla fall inte på ett... Det manade i alla fall inte till omvändelse. Utan det står det som att han var i sitt vinterpalats. Liksom i sitt palats. Så han hade sin lyx. Han hade sin eld som brann. Och allt eftersom att han fick höra det här budskapet så tog han liksom en kniv och liksom rev sönder den här bokrullen. Bit för bit, efter att någon hade de här läst upp det. Och så bara han slänger i brasan. Så det brinner upp. Och man kan fråga sig liksom det här. Att nonchalera Guds ord. Det som Gud säger. Att inte ta åt sig, att inte bry sig. Guds syfte och Guds önskan med att det här budskapet skulle presenteras till folket och till kungen, det var inte att det stod om en straff, en dom, någonting dåligt som skulle hända, men det var inte det som var syftet. Syftet var ju att kanske om de hör det här så skulle de omvända sig. Skulle de bättra sig. Be Gud om nåd. Och man kan också fråga liksom att att gör man så här som som den här kung Jojakim, är som att bara nonchalera och så man bara man hör Gud säga någonting och sen är det bara jag vill inte höra. Så blir det, och om man bränner upp den här bokrullen, är det då som liksom att ja, men då finns inte problemet, eller så då finns det inte längre. Är det så det funkar? Vem har sista ordet? Jag tror att det som Gud säger, det gäller. Gud, han har alltid sista ordet. Han kommer alltid vara på tronen. Han kommer alltid regera, oavsett om vi väljer att nej, det här vill jag inte höra, det här vill jag inte ha med, det här vill jag inte ta åt mig av. Guds ord och Gud själv kan inte bli tystad. Du kan inte tysta Gud genom att bara nonchalera honom. Och Jeremia, han får ju då på uppdrag av Gud liksom igen, så ber han Baruk att han fick ta liksom en ny bokrulle, och så fick han skriva ner, så står det hur han fick skriva ner allting igen. Plus lite till, det blev lite tillägg som han hade. Så det blev som liksom en ännu bättre rulle som sen sparades. Så att det var som så det här som kung Jojakim försökte göra, liksom det lyckades inte. Vi ska hoppa tillbaka några kapitel i Jeremia bok och läsa från kapitel 31. Så står det så här. Kapitel 31 och från vers 31. Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten. Det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund jag ska sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och jag ska skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. De ska inte längre behöva undervisa varandra och säga, lär känna Herren, till de ska alla känna mig. Från den minste till den störste, säger Herren. Jag ska förlåta dem deras skuld och deras synd ska jag inte längre minnas. Här i det här bibelordet så blickar vi framåt. Vi blickar framåt mot någonting bättre. Om det här första som vi läste från kapitel 36 handlade som om en maning till omvändelse och till bättring, så har vi här mer ett budskap om förlåtelse och om nåd. Det är ett förbund som skulle slutas med hela löfteslandet. Det här var ett budskap till både Israel i norr och Juda i söder. Det var också ett annorlunda förbund. Det var inte vacklande från folket som det hade varit förr, när det här som vi hade sett med den här ganska instabila kungamakten, när vi hade liksom ganska många kungar som var så här, och folket lika så. Eller perioder var det kanske så här, men det kunde liksom fladdra. Det här som de inte klarar av att själva hålla. Här så beskrivs lagen inte bara på ett sätt som i en bokrulle eller i en text i en bibel, utan här beskrivs det liksom att lagen, budskapet, Guds ord, att det blir skrivna liksom i människors hjärtan. Det här talar liksom om en intimitet, en nära relation mellan människa och Gud. Så nära liksom att vi har Gud i våra hjärtan. Och det beskrivs som att alla ska känna Herren. Från den minste till den störste. Och det talas om en förlåtelse och en nåd. En fullständig förlåtelse. Där, som, där Gud inte längre ska minnas våra fel, våra synder. Allt det här som vi människor kan leva med. När vi inte räcker till, när vi inte lyckas. Den kristna tron och det här det nya förbundet. Det handlar inte främst om någonting som är nedskrivet i en bok eller i en bokrulle. Det är inte främst massa regler, lagar, förhållningssätt som vi ska följa och leva efter. Utan det handlar om det här ordet som är skrivet i våra hjärtan. Det handlar om en nära, en personlig relation med Gud själv. Och man kan fråga sig som vem ska göra det? Utifrån det här som jag läst här nu, det nya förbundet, den här profetian, så handlar det inte om i första hand om vår prestation, utan det är Gud som ska göra det. Gud säger det som att jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud. Jag ska förlåta dem deras skuld och deras synd ska jag inte längre minnas. Det är som det är Gud som gör det. Det är inte vi. Och det är den här relationen, den här nära relationen med Gud, det är det som vi får leva i och som görs möjlig genom Jesus Kristus. Jesus som när han dog på korset så försonade han världens synder. Han försonade din och min synd. Och Jesus själv, han beskrivs i Johannes evangeliet som ordet. Ordet själv. Ordet som blev människa. Och Gud, han är inte långt borta. Vi får hela tiden, varje dag, bära med oss Gud. Han är så nära, liksom, han får bo i våra hjärtan. Genom den heliga anden. Den heliga anden som är vår hjälpare, som är Gud så nära så att vi kan känna honom. En personlig vän. Det handlar om hjärtat. Vad eller vem som vi eller du släpper in. Och det kan finnas olika hinder för att släppa in Gud i våra hjärtan. Att han ska få plats. Om vi tar exemplet med den här kungen, kung Joakim som struntade i Gud och brände upp bokrullen. Så kunde vi i hans liv se lyx, kanske maktposition. Hans bekvämlighet, kanske hans stolthet. Olika saker som hindrade honom till att ta åt sig av budskapet. Att ja, jag kanske behöver ändra på mig. Det handlar om ödmjukhet. Att vi gör oss beroende. Att vi erkänner att jag kan inte allt. Utan jag behöver dig, Gud. Under den här processen när jag funderade över vad jag ska säga idag, så kom en sång till mig, en sång som jag tror att vi sjöng en del när man var liten, som är: Jesus, låt mig inte bli så stor att jag inte får plats i din hand. Nej, jag vill alltid vara nära dig. Jag vill komma till ditt land. Jesus, låt mig inte bli så stor. Att inte vi i oss själva blir så viktiga eller så stolta. Att vi tappar den här barnaskapet, beroendeställningen, ödmjukheten till Gud. Och idag så har du och jag möjligheten att än en gång, eller kanske för första gången, så får vi ta vårt hjärta. Och så får vi vända det till Gud, han som har skapat oss. Och så får vi be, och så får vi tro att Gud ska göra sitt verk i oss. Vad är det som hindrar dig från att vända ditt hjärta till Gud? Får Gud hela ditt hjärta eller får han en bit? Jag tänkte till avslutning här läsa ett bibelord till här från Jeremia. Det här är ett av de här godbitarna. Från Jeremia 29 så står det så här, och 11. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig så ska jag låta er finna mig, säger Herren. Så ska vi be tillsammans. Tack Gud. Tack Gud för att du är en Gud som vill oss väl, som vill oss välgång, inte olycka. Tack Gud för att du är en Gud som vill ge oss alla en framtid och ett hopp. Tack Gud för att du är en Gud som vill och kommer möta oss om vi åkallar dig, om vi ber till dig och helhjärtat söker dig. Gud, du ser oss alla, var och en här inne. Du ser vad vi bär på och hur vi har det i vår relation, i vår tro på dig. Gud, du ser om vi kanske ibland är som den här kung Jojakim som när vi får höra ett budskap från dig så bara vi stänger av och kanske eldar upp det. Gud, vänd våra hjärtan igen till dig. Gud, låt oss få ta emot ditt ord, ditt budskap på ett bra sätt. Tack för Jesus för att det handlar om en relation med dig. Du som är det levande ordet. Tack Jesus för det som du gjorde möjligt för oss när du en gång försonade världens synder. Tack för att det är dig som vi får tro på. Det är dig som vi får bekänna oss till. Kom och möt oss, Herre. Låt våra hjärtan få slå för dig helhjärtat och inte halvhjärtat. Amen.